Tack för att du lyssnar på den här podcasten om USAs alla presidenter med dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du läsa Stolpes böcker så hittar du dem på hemsidan boklund.fi. Fler samtalsprogram kan du också hitta på sidan totalmedia.com. Total med TH.
Ladies and gentlemen, our national anthem.
Mr. President.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
Välkomna till den här podcasten som handlar om USAs alla presidenter. Och vi närmar oss sanningen på den fronten därför att vi har nu kommit mycket nära alla. Nämligen vi har tre till att avverka innan vi har avverkat alla så länge vi vet, i alla fall vid den här tiden när vi gör den här podcasten. Vi ska säga det att vi är då framme vid president 44, Barack Obama, född 1961. Och det här är ju en president som känns väldigt nutid förstås, det är alldeles nyligen det här. Och det var ju 2008 som han kom att segra, och han kändes ju väldigt lovande, så det ska bli spännande att höra hur det gick med det, för det kanske känns nu som det inte blev så bra som man förväntade sig. Vi ska se vad vår expert har att säga om det, och vi välkomnar honom med som vanligt, nämligen dubbeldoktor Klaus Stolpe.
Ja, hej, tack.
Vi har alltså Barack Obama, och jag vill säga att det är två saker med honom. Dels allmänt sett den här stora förväntan, det kändes ju som att en nya tiden med fred och frihet och allt möjligt liksom var på plats. Och sen kan vi redan nu innan vi går in på detaljerna säga att det gick inte så bra som man kunde trott.
Nej, alltså det är klart att förväntningarna var ju höga, för att säga det, om man backar bandet lite, så jag menar George Bush den yngre, så hade ju då startat ett krig under falska premisser och hela det där köret, och sen kommer det något sån här ny ung typ då som var fräsch på alla möjliga sätt. Vi får plötsligt en barnfamilj i Vita huset, och sedan förstås allt stå hej kring det hela på grund av hans etnicitet, så var ju speciell i sig också. Och han liksom var ju ändå en sån som kändes väl som många tyckte man kunde identifiera sig med honom på något vis, och ganska mjuka värderingar och sånt. Så att, men det blir ju lätt att förväntningarna är stora, eller förstås väl stora ska jag väl säga.
Ja, precis. Och det andra är ju det här märkliga som händer då väldigt snabbt efter att han tillträder, att han får Nobels fredspris.
Ja, det var väl ganska symptomatiskt just för de där förväntningarna på honom, för att det där tyckte han var synnerligen märkligt. Det är ju alltid intressant att se vem som ska få Nobels fredspris då det ska då avslöjas. Ibland är det någon organisation och ibland är det någon privatperson och så vidare. Och nu då så var det att men vänta, så att han har ju inte hunnit göra någonting. För att det var ju alltså då han hade ju nyligen tillträtt. Alltså det var ju alltså under det första året då han var president. Och ett bra exempel på det här är ju den här Lech Wałęsa. Så han har ju fått det där Nobels fredspris alltså långt innan då, 1983 tror jag det var. Men jag råkar se på tv då Wałęsa får nys om den här saken, att jag skulle kunna kommentera det här med liksom vem som fick Nobels fredspris. Alltså jag vet faktiskt inte vem som har fått det, för att de fick tag i honom då han stod och högg ved eller något liknande, om jag minns rätt. Och jag tror att det verkligen inte var fejkat, för att han såg helt förvånad ut, och då han skulle kommentera så sa det är väl inget fel på Obama, men de kunde väl ha väntat tills han har hunnit göra någonting. Och jag menar den här Lech Wałęsa då, så han hade ju fått det där priset om det nu var 83 då, och liksom med risk för egen frihet och kanske eget liv, alltså kämpa mot kommunistregimens förtryck. Alltså det var ju helt enkelt ja, vi ska inte tala om honom, men att bara som jämförelse att det var ju en elektriker på Leninvarvet, dansk, som var förgrundsgestalt för den här solidaritet, alltså den här första fackföreningsrörelsen i östblocket som inte styrdes från kommunistpartiet. Sen blev han ju också Polens första demokratiskt valda president, och det var Obama också, men att där tar väl likheterna slut, att man undrar ju faktiskt hur juryn tänkte. Jag undrar om inte de i efterhand också har kanske tänkt att, men vänta snart, att kanske vi får ivra oss lite här, att det här var väl inte riktigt helt fiffigt. Men motiveringen så handlar väl om någonting i stil med extraordinära ansträngningar att stärka den internationella diplomatin och samförstånd människorna emellan, men det är ju alltså något luddigt. De kunde väl ha vänta ett eller två år och sitta att blir det fred i Mellanöstern eller någonting sånt, men okej, då låter det som vi skulle tala illa om honom. Det är svårt för honom att säga tack, men nej tack, inte kan jag ta emot. Därför har jag ju inte gjort någonting än. Det blir ju en ganska knepig situation.
Ja, visst. Men lite grann var det väl en knepig situation för honom, att han var väl lite tvungen att ta emot det också, men kände kanske lite på samma sätt. Jag minns en scen där han har just hållit sitt tal då vid den här mottagandet av priset, och sen så får han något rödvin där. Man ska skåla på något sätt efteråt, och då går han vid sidan och sätter det, jag tror att det är efter han har hållit något tal, men då sätter han det på en liksom ett bord bakom vid sidan där, och han säger något till någon sån här hantlangare där. Han tar det inte av det vinet helt enkelt. Och det var liksom jag menar, det var ju kanske, det ska ju väl inte president bara dricka vin hur som helst, inte vet jag, men han tog inte av det och ställde det undan och sa att det här ska han inte ha, eller vad han nu säger till den där hantlangaren, men det var lite liksom att jag är inte här som, jag firar inte.
Ja, precis, skulle säga det lika bra att köra racet till slut, om man en gång har tagit emot eller pris, och så blir det, känns det lite fånigt att man inte kan delta i skolan.
Men jag tror att en president kanske inte kan dricka något som inte är kollat på förhand, och jag vet inte.
Ja, det kan ju hända att det är något sånt, det är ju, men å andra sidan sånt tycker, nu sitter vi här och killgissar, men sånt tycker man ju att det skulle finnas ett liksom klara direktiv då en president ska någonstans, att det här ska gås igenom och det här ska gå igenom och det här ska gås igenom, så att
ja, nej, men vi vet ju inte, men han kanske inte fick dricka alkohol av något skäl, men han kanske inte tycker om vin. Vi får se vad han tycker om för olika mat, det kommer vi återkomma till senare.
Nej, jag tror inte. Jag började försöka dramatisera det hela lite.
Men i alla fall, 2008 och 2012 är han ju hans valår då, så att säga. Och det här första tillfället, så det var ju märkvärdigt. Han var kanske inte klar från början, men han blev ju enormt stor. Det kändes ju stort med det här som vi nämnde förra gången med Yes We Can, och ja, det var ju som en frigörelse på något sätt, äntligen. Och det är klart att sen dess har vi ju sett frigörelse från vissa förtryck i USA på ett sätt som borde ha hänt för 100 år sedan ungefär. Men så, jag vet ju inte om det har betydelse, men i alla fall, det här kom ju då ekonomin att komma i svang också. Just innan han tillträder är det väl då, alltså innan valet, så blir det den här krisen, alltså, så han kommer ju till världens värsta läge ekonomiskt. Kan det ha hjälpt, eller är det inte så att det egentligen påverkade så mycket? Han hade vunnit i alla fall.
Nej, det var ju så att, om jag minns rätt, så ledde McCain där på sommaren, sagt utan att kolla, men att det är nog helt klart att den där ekonomiska krisen som slog till så gynnar ju nog honom. Nu var det ju inte förstås McCain.
Alltså Obama.
Ja, precis. Ja, det var ju ändå så att det började vara så att banker gick omkull och det är ju, blev väldigt krisartat. Och nu är det ju det att det är ju inte McCains fel, för att det är ju inte liksom, men att han höjs i samma parti som den sittande presidenten, så att då är det ju han snarare än Obama som associeras med den där krisen, speciellt om man ska börja försöka liksom diskutera det och angripa det, och för att John McCain kan ju inte stå där. Det är svårt för honom att säga att det beror på att vi har så dålig president. Jaha, men okej, att han är från ditt parti, att hitta in någon bättre ungefär. Så det är ju förstås lättare för den som att när det krisar till sig, så blir det ju lättare för den som kommer från motståndarpartiet. Och dessutom så var nog inte John McCain så bra på att kommunicera det här och liksom ge peppa folk att ja, men det här fixar vi nog och så vidare. Att den biten var Obama skickligare på, så att det blev nog till Obamas fördel. Sen är det ju det att det skulle vara mycket enklare att vara president ifall inte den där ekonomiska krisen skulle ha dykt upp, men att vi kan ju faktiskt inte veta om Obama ens skulle ha vunnit om inte den där ekonomin skulle börja gå på knäna faktiskt.
Nej, just det. Men det är klart att man fokuserade på mycket av andra värden som han förde fram, och det här yes, we can och allt det där. Och då, jag menar, ingen visste ju då hur ska det gå med den här krisen, att finns det ens någon som är kapabel att sköta den. Men de tog ju tag i den väldigt tidigt, redan liksom innan han tillträdde, planerade de ju i alla fall för aktiviteter och så här. Men då var ju valet kanske förbi redan. Men det här med McCain var ju då. Det här att bli omvald som president är alltid intressant. Vem hade han mot sig då 2012? Och var det lika jämnt då?
Ja, alltså det där Obama segrar, så att inte ju någon av dem någon sådär superöverlägsen, men det hör ju definitivt inte heller till något av de här verkligt jämna valen i historien, så att nu var det ju som så att säga knappt men klart bägge gångerna. Och men som kandidat så var ju den här motståndaren 2012 Mitt Romney ganska speciell, för att han hade dels var mormon, och det var ju liksom ganska udda. Men det som han är främst känd för är ju att han är ju den republikanska senator som mest har vågat ta avstånd från Donald Trump, och de här båda gångerna som Trump har ställt sig inför riksrätt, så första gången så var ju Mitt Romney den enda republikanen i senaten som röstade för att Trump skulle fällas. Och sedan då följande gång så var det ju några till, men att Mitt Romney, och då var också Mitt Romney med bland de som röstade för att få bort Trump, men att han är det här, det är väl nog det som man kommer att minnas honom för, tror jag, längre fram. Vem som förlorar i ett presidentval som är ju inte så där riktigt välkänt, som du konstaterar här i början av det här avsnittet, så att det är ju väldigt många av de som har varit presidenter som är bortglömda, så att och vi har ju konstaterat många gånger tidigare att de som har varit vicepresidenter är ofta bortglömda, och självfallet då också sådana som har varit åtminstone hyfsat nära att bli president men inte blivit det, så är ju förstås bortglömda av historien. Man kan ju inte hålla reda på alla möjliga individer heller.
Nej, så är det ju. Men det har ju visat sig i den här seriens gång att de alla är intressanta och har en historia. Och som du brukar säga, blir man president i USA så finns det väl alltid någonting.
Absolut, absolut. Och även om man kommer så långt som till ett val och blir då två år ett amerikanskt presidentval, så att man har ju gjort någonting innan dess också, så att det är ju säkert en massa, vi kanske borde göra en ny serie om folk som förlorade presidentvalet.
Ja, jag tycker det är väldigt intressant. Men då först de här vicepresidenterna,
ja,
blir först.
Och det blir många serier.
Och sen har vi ju First Lady-programmet.
Ja.
Men i alla fall så, en som inte har blivit president, det är Hillary Clinton. Och hon var den man trodde på från demokraternas sida i det första valet då, Obamas, eller hur? Han dök upp liksom först lite senare, eller?
Jo, det är nog sant. Det var ju nog hon som var i ropet inför det här valet 2008. Så att det var nog hon som var den här riktiga förhandsfavoriten bland demokraterna. Man visste att nu är då det här, vad heter det, George Bush den yngres era till ända, eftersom inte han kunde bli omvald. Och då dök den här Barack Obama upp, och sedan då så det blev ju jämnt och spännande där. Mer spännande än själva presidentvalet, men kommer ihåg rätt. För att det var ju inga enorma marginaler, vad jag kommer ihåg, innan han då till slut drog det längsta strået bland demokraterna helt enkelt.
Men han tog inte med sig Hillary Clinton i sin kampanj sen, eller gjorde han det med en gång, eller hur gick det till det där?
Nej, alltså så som vissa då gör, att man tar sin motståndare som vicepresidentkandidat,
ja,
som Reagan gjorde. Det är ju ett bra exempel då han tog med den här pappa Bush som vicepresident efter att de hade liksom fightats ordentligt i samband med den här nomineringen bland republikanerna, men att då var det ju faktiskt Joe Biden som blev vicepresidentkandidat åt Obama. Sen 2012 så gick det ju nog några rykten om att han skulle byta ut Biden mot Hillary Clinton, men att det var att han inte ens ville det, vad jag nu har förstått, men att det finns ju olika versioner om snart sagt allting, och jag vet inte hur pass seriösa de där spekulationerna var en gång, men att ens en gång, men att jag vet att det var tal om det, och det handlar ju om också att den här McCain så nominerar ju en kvinnlig vicepresidentkandidat för att försöka fånga upp ett eventuellt missnöje från sådana som hade föredragit en kvinna och att det var som en gest åt det hållet. Så att det kunde ju förstås Obama neutraliserat med att ta med sig Hillary Clinton. Men det visade ju sig sen i slutändan att den här Sarah Palin som McCain tog som sin vicepresidentkandidat, så hon sa ju en massa dumma saker, alltså hon gav ju inte ett intryck av att vara riktigt smart, så att man undrar att man alltså hittar inte någon bättre, och jag vet inte, det här låter kanske simpelt, men från mig att säga, men att om det kan ha varit så att eftersom hon var från Alaska så var hon inte så känd liksom traditionella amerikanska delstaten. Alaska ligger så pass långt bort, och så vi gjorde ett rätt bemärkelse sidan om, så man kanske inte kände till henne tillräckligt bra och kanske inte hade kollat upp henne, för att det var, alltså hon blev ju en sån här driftkuck, alltså att man gjorde narr av henne inte bara i USA utan också på det internationella planet, för att hon liksom framstod, eller framställdes åtminstone som korkad. Vilket ju var till fördel för Joe Biden, för han var ju också känd för att kläcka ur sig ogenomtänkta saker, trots att han hade haft en otroligt lång träning, för han hade ju blivit invald i senaten redan 1972, märk väl då Nixon blev omvald, så han hade ju en otrolig, han har nu suttit, vad blir det då, sex mandatperioder, 6 år, alltså 36 år i senaten, så att han hade ju kunskap, men var ändå sån, så att han ibland sa lite konstiga saker, men att då var det ju till fördel för honom att hon var ännu konstigare. Så.
Men hon blev ju bilden av det här märkliga republikanska, konservativa, och det som sen har visat sig väldigt mycket under senare år med de här underliga konspirationsteorierna och den här överdrivna liberalismen, och det var ju det hon stod för kanske, men det, hon har ju blivit liksom hopbuntad med och liksom började, hon började gräva hålet för de där, även om de kanske vinner många röster, så den negativa kraften där i republikanerna.
Ja, negativ beroende på vilka värderingar man har. Det finns väl de som tycker att hon har rätt i vad hon säger.
Men hon blev ändå en figur för den negativa kritiken i alla fall.
Precis. Men att det är förstås många som liksom resonerar på samma sätt som hon gör. Men att nu också så ville hon ju bli vald till representanthuset,
det
valet 2022, men att där inte, de ville ju inte ha honom helt, ha henne helt enkelt.
Ja, just det. Nej, men det är lite svaga kandidater om man säger det, trots att vissa kan tycka om de här lite extrema konservativa, så de har lite svaghet, men Trump har ju vänt mycket till svaghet till fördel, som man vet aldrig. Men i alla fall,
svaghet är en lite värdering som ofta finns här, men att jag menar, vi såg ju sen att Donald Trump, som ju var nästan en parodi på mycket av det som folk här kan uppleva lite udda med republikanerna, så går ju och blir vald helt enkelt.
Ja, visst. Man kan
nära att bli omvald, och är ju i Europa as we speak, så han är ju förhandsfavorit bland republikanerna inför nästa val. Sen är det en annan sak att det hinner ju hända så himla mycket där, men i alla fall att
Jo, det är helt klart så att
det finns ju helt klart en beställning på den där, om man vill kalla det populismen då, eller trumpismen eller vad man vill kalla värdekonservatism eller vad man vill kalla det.
Men det är ändå någon form av kvalitetsskillnad mellan Obama och Palin och Trump, kanske man kan säga, även om inte Obama lyckades så bra. Så. Det är väl inte därför de blir valda heller. Trump är ju en affärsman, så att det är de kvaliteterna han ska ha. Antar jag, en sån typ av affärsman som han är då.
Jo, alltså det är ju under någon epok så är det någon form av saker som ger genklang hos väljaren, och annan period eller någonting annat helt enkelt.
Ja, precis. Men man tänker lite grann på Obama nu när vi pratar om honom, att han skulle kunna bli en stor, verkligen stora president. Just nu känns det som Biden är större på något vis, och man kan undra tillbaka i tiden att Obama kunde ha blivit en ny liksom Roosevelt eller någonting sånt, men det blev han ju inte, och jag vet inte vem han liknar mest, men det är väl en Kennedy som aldrig blev något heller. Jag vet inte.
Ja, alltså det är ju klart att jag kanske inte håller riktigt med om att Biden nu ska vara som större än det här Obama, för att inte har ju Biden höga popularitetssiffror eller sånt. Men Obama, ska man nu dra en parallell, så du nämnde Kennedy, och då redan den här, vad ska vi kalla det, utstrålningen, habitus, eller jag menar en småbarn.
Familje.
Ja, precis. Så det är ju liksom, liksom tacksamt för media om inte annat att ta fram sånt. Och han var ju då ganska sådär avslappnad och sånt, och gick omkring med sådana där selfie-stick i Vita huset och tog bilder. Och på Fox News var de helt i upplösningstillstånd att man kan ha en president som beter sig så ovärdigt.
Ja, just okej. Okay. Ja, det är konstigt. Men alltså, han på något sätt var han utvald. Eller så här, vad är det hans namn betyder nu igen? Inte Barack. Inte Barack,
ja,
betyder
precis,
det inte.
Men... Ja, det stämmer. Hör du, det betyder väl en som är välsignad på swahili.
Det betyder, ja, det är swahili, just det.
Det betyder alltså inte ett skjul eller ett lidar eller ett båthus eller någonting sånt, utan det ska väl tydligen betyda en som är välsignad.
Men det här att han då har en sådan bakgrund, där hans namn är swahili, och ja, han har inte förfäder som kom till USA under slavtiden, alltså, utan närmare i tid tillbaka till Afrika. Men det att han är en färgad president, har det en betydelse? Är det viktigt här, eller kan man...
Jag tycker nog det är viktigt, för att jag menar det är så pass unikt, det är så pass historiskt och hela det där köret, så att det är ju det här han, jag menar det är alltid någon, han blir ju historisk helt enkelt på samma sätt som sen då det blir någon kvinna som blir president, kan ju vara redan nästa gång, det vet vi ju inte så att jag menar då är det ett steg längre till någonting, ja, mot en, jag ska nu säga fullständig värld, men att jämlikhet och allt sånt, att redan att någon kunde vinna ett sånt val, så det är ju då det här unikt i sig, att skulle man ha gått tillbaka inte allt för många år i tiden, så skulle jag känt helt utopistiskt helt enkelt att någon med hans etniska bakgrund skulle ha blivit vald. Hans pappa var alltså från Kenya, så att det handlar ju inte om att de har kommit med något slavköp för några hundra år sedan, men i alla fall.
Ja, men det är väl mera det att han hindrades inte av att han var färgad. Han kom fram, men det är inte så att han på något sätt är en annan typ av president bara för att han är... Men att han hade ju goda värderingar om mänskliga rättigheter och allt sånt här. Men det är att han blev inte hindrad av att han var färgad. Det är ju det som är grejen. Att...
Ja, eller åtminstone inte så att han misslyckades bli vald. Det kan ju hända att en kritvit Barack Obama ska ha fått fler röster.
Det, jo, just det, kan just
vi veta, för att samtidigt så kan man väl nog spekulerar ju också om inte det här valet av Trump var helt enkelt en motreaktion mot sådana som var helt förfär. Mm. Men jag inte att alla som röstar på Trump är rasister, alltså verkligen inte. Mm. Men i alla fall att det var liksom de värdekonservativas hämnd eller vad vi vill kalla det.
Ja, så att det här faktumet kommer till uttryck då var nästa omgång. Ja. Att han... Ja, det spelade en viss roll att han var färgad då fast i valet efter, eller i omgången efter.
Jo, för att jag menar det var nog för, men nu sitter det där rastänkandet så pass djupt i speciellt vissa delar av USA, så att det går ju inte spårlöst förbi inte.
Mm, just det. Men han
jag, menar, för... jag tycker jag har hört alltså även här hemma fått vissa såna konstiga kommentarer då han blev vald, kommer jag ihåg. Från lite oväntat håll till och med.
Men han var ett Kennedy-barn, alltså han var född alldeles när Kennedy hade blivit vald, eller var det så?
Killen är ju född 3-9 månader efter att Kennedy slog Nixon, så att
det är väl en intressant
ja, det var liksom, ja, jag vet inte, vi skulle behöva inte spekulera i hur hans föräldrar tillbringar valvakan, men att det är bara att han är född i augusti 1961, Kennedy slog Nixon i november 1960, men inte du sagt, det är ju ett sundhetstecken om det är bara jag som tycker att det är lustigt. Med två konstiga tankar i huvudet. Mm.
För att han är född i USA. Det liksom fanns ju någon tveksamhet där som blev allvarlig nästan. Att han måste visa upp att han var född i USA. Men det är han alltså.
Jo. Alltså grejen är ju det att man måste ju vara född. För att få bli president så måste man vara född i USA. Mm. Eller det finns ett undantag för det där som då inte gäller Obama. Men att om man är född på någon sån här amerikansk militärbas eller ambassad eller någonting sånt, för den där John McCain så var inte född i USA.
Aha, men att
han
okay.
var född i den där, alltså den där kanalzonen i Panama, om jag minns rätt.
Okej, okay. Just
det. Men att det var som inget snack om saken med McCain, även om han inte var född i USA, alltså rent strikt geografiskt. Men att då det här så blev det ju något bråk då om huruvida Obama var född i USA eller utomlands, och till sist då så var ju det här Obama tvungen att börja gräva fram sin födelseattest. Och en av de som höll på att käfta om det så var ju då Donald Trump, och det finns ju kända tv-bilder från en sån här middag var Trump är med i den där publiken och Obama håller något tal och kommer med några pikar mot Trump som ser ut som att han ska hålla på att explodera. Och Obama skämtar då att nu kan vi ägna oss de här stora tunga frågorna här i landet. Och så tror man ju att han ska säga någonting om arbetslöshet eller segregation eller något sånt. Men att han som fortsätter ju att skämta och säger att vem det nu var som hade skjutit ihjäl, och så nämner han namnet på två sådana här rappartister som blev mördade under mystiska omständigheter. Tupac och den där ena av dem som blev förresten mördad av en kar som har en vit Cadillac DeVille av årsmodell 1995. Det är nämligen en likadan bil som jag har, så att jag bara väntar på att bli prime suspect här i något skede.
Men det är inte den bilen.
Ja, det vet vi ju inte, för min bil är ju importerad från USA. Ja,
okej, okay. Aj.
Men jag är oskyldig.
Ja, jo, du är det, men det är någon som har ägt den före dig.
Ja, det är ju inte den enda av det.
Nej, sant. Men varför ville de sälja den till Finland, kan man undra?
Nej, det var en finne som hade den med sig som flyttgods, helt enkelt. Att orsaken att jag vet det där, jag vet ju knappt vem den där artisten är, men att det var jag köpte den där bilen, så googlade jag på den där modellmärket och sånt, och då var det liksom det där som var första som kom fram i praktiken.
Okej, skrämmande. Men så Obama är alltså född, var är han född då? Och var han växte upp egentligen?
Alltså Hawaii, född på Hawaii, men att där så var han ju inte inte speciellt länge, utan han, de föräldrarna så separerar ju ganska fort, och den här mamman gifte sig med någon annan kar, så att han har ju bott på i Indonesien, i Jakarta. Och sedan då så, men att då som då han var något typ 10 eller något sånt, så kom han tillbaka till Hawaii och bodde hos mormor och morfar.
När Biden valdes in i...
Ja, precis. Biden valdes in i senaten år efter, helt enkelt. Viss åldersskillnad på de två, det här.
Men hade han, liksom, han har ju skrivit om sin uppväxt och sånt här, men hade han, var det lite stökigt då med olika föräldrar och inte närvaro föräldrar och lite sådär han växte upp, eller?
Inte han väl hållit på att tala illa om sina föräldrar eller något sånt. Att däremot så han väl talat varmt om det som han då de facto bodde hos, och det var ju lite sorgligt, och så tillvida att hans mormor så...
Som han bodde hos då?
Ja, så dog ju då före han skulle svära presidenten den första gången, som jag tycker väl att tanten skulle ha fått uppleva det i alla fall.
Men det som är med honom, att han kom in på juridiken och var en duktig jurist ett tag, eller hur? Eller blev det någon jurist? Han gick i alla fall utbildning i Harvard till och med. Så att...
Jo. Efteråt så började han ju också undervisa i juridik via en sån här juristutbildning i Chicago, så att han inte bara pluggar, utan han undervisar i det också, och förstås med en juristexamen från Harvard så skulle man väl ha möjlighet till ganska välavlönade jobb, men han började då engagera sig i medborgarrättsfrågor, kanske eftersom han hade en politisk karriär i sikte eller något sånt. Men att det var så att man vet ju aldrig riktigt vad som händer här i livet, men att då han började sin karriär som jurist så fick han ju då en dam som mentor, och han var tydligen nöjd med henne för att de gifte sig. Det är alltså hans fru som träffades den vägen, att hon var på det där stället där han började jobba med juridiken, helt enkelt.
Just det, men jag vet det lär finnas en ganska bra långfilm om deras unga år och så här. Som...
Ja, det kan jag ju säkert tro, för att det är ändå så pass speciellt i och med att med ung president med udda etnisk bakgrund och frun samma sak, så att det kan jag bra tänka mig att det finns.
Ja. Nej, annars har vi ju bara pratat om John Adams som var huvudroll för en tv-serie som finns på HBO, men det har inte varit så där jättemånga serier. Nixon har ju en film, men den handlar ju mer bara om de där intervjuerna med Frost då, framförallt.
Men det finns en spelfilm också, men att den är väldigt speciell, den där spelfilmen, för att den hoppar ju i handling hela tiden, så man ska vara ganska insatt för att fatta vad som, att jag har, nu är de tillbaka vid 68, jag har nu 1973 och sånt, så att man ska vara ganska på tårna för att någon som bara har ett ytlig kunskap eller ytligt intresse, så måste vara en ganska förbryllande film att titta på, antar jag.
Ja, precis. Nej, men alltså, det är inget konstigt med filmer om presidenten. Vi borde gå igenom det mer noga, för Lincoln finns ju också en jättestor och känd film. Kanske lite tråkig, men det är en fantastisk rolltolkning av Daniel Day-Lewis där.
Ja, precis.
Så att det är klart, det finns ju. Det borde vi samla på oss när vi har tid, när serien är över. Men i alla fall, Harvard, ja. Så var det, men under hans presidentperiod då, så undrar man, vad blev det av det där? Och framförallt stora strider var det om den här hälsoreformen då, eller sjukförsäkringsreformer, och vi har pratat om det tidigare, där Clinton var ju inne på det här Hillary-paketet eller vad det kallades, så nu kommer det igen, alltså hur går det och vad handlar det om?
Ja, alltså vi är ju vana att även om man är fattig i Norden, så du kan ju gå till en läge, du får ju sjukvård, någon form av det i alla fall. Sen går det ju alltid att göra allting bättre, det säger ju ingenting om, för att det, så är det ju bara. Men i USA så, alltså du skulle helst vara rik eller ha en jättebra försäkring om du det här ska få vettig sjukvård. Och det här bygger ju långt på sån här frivillig försäkringar och vid tiden för det här Obamacare som det kallas, men det heter ju naturligtvis inte det, så var det ju 50 miljoner amerikaner av då drygt 300 som inte hade egentligen någon sån där sjukförsäkring, och då, alltså det innebar ju att väldigt många så hade inte råd att gå till läkaren även om man är sjuk. Och så att jag menar, det är ju långt ifrån det skyddsnät som vi har idag, men att det är ju ändå möjliggjort för folk att få någon slags vård, men att det, alltså jämfört med våra breddgrader, så är det ju nog helt andra saker det handlar om. Men det här som det kallas för Obamacare, så det heter ju inte så, utan det heter Affordable Care Act, alltså lagen om vård till överkomligt pris, helt enkelt, överkomliga kostnader. Och jag kommer ihåg då man följde med tv-nyheterna och det tv-teamen var ute och diskutera, och ja, vad tycker de om Obamacare? Nej, det var ju helt skit, och det var kommunism, och det var en det ena, en det tredje, och liksom det var helt fruktansvärt, att det var ju som att det blir bara höja skatterna, och ja, men det är inte bra att man får bättre vård, och nej. Men sen då så kunde de ju vara så, ställa frågan av samma person, att vad tycker de om Affordable Care Act då? Ja, det tyckte de väl var helt okej.
Ja, okej.
Ja, så du tycker alltså att Affordable Care Act är bättre än Obamacare? Jo, det går ju inte att jämföra på samma dag. Det är ju liksom mycket bättre.
Ja.
För att det lät bra, men att, så att det var ju synd att eftersom jag tycker att det är okej med att folk får, jag är säkert ganska konstig, jag tycker att det är bra att folk får hälsovård om de behöver det. Men, okay. Jag vet inte varifrån jag får allt, men att...
Nå, du är skadad av din tradition, kultur.
Ja, säkert. men att... Ska du veta om inte det där Obamacare skulle ha myntats, utan folk faktiskt skulle ha använt det där, den där termen Affordable Care Act, som nu ändå förklarar målsättningen med det. Men vi kan ju säga att är det någonting bra med det här, så att det är ju att säga vad man vill om fårskallar, men att ens eget självförtroende blir ju inte sämre i alla fall, för man ser sådana där idioter blir intervjuade, så man är sådär, ja, okej, jag är ju inte den mest korkade människan på jorden uppenbarligen i alla fall.
Men vad händer med det här paketet då, bara man försöker få igenom det?
Det gick ju igenom efter många om och men, och det är ju liksom, det är den, kanske nog den mest uppmärksammade frågan under hela hans presidentkarriär. Och sedan då så då Trump då, som vi ska tala om nästa gång, så han sa ju att första dagen som han är president sedan, så ska han riva upp det där. Ja, men vad ska vi ha istället då? Something tremendous, alltså någonting fantastiskt. Ja, men då så. Okej, okay, fine. Men liksom ingen precisering. Men det här...
Ja, det får vi höra sen hur det gick.
Jo, precis. Vi behöver inte gå händelserna i förväg här. Men sen, det som jag har varit i Europa, så är det här med samkönade äktenskap.
Ja, just det. Hur gick det?
Det var ju en sån där långkörare, för att det var ju uppe i högsta domstolen innan det slogs fast. Och då var ju, alltså det helt enkelt, det slog fast att enskilda delstater inte har rätt i att strunta i de här bestämmelserna, ska vi säga. Så att det var ju alldeles först i slutet av Obamas presidentkarriär.
Just det. Alltså man måste ta det här i beaktande, att det ska tillåtas, alltså så man får inte förbjuda det eller något så här.
Ja, precis, alltså för att det är ju samma typ av problematik som har varit med till exempel abortfrågan, att där var ju det här gamla domstolsutslaget från 73 där, så kallade Roe versus Wade, som handlar om att det gällde ju också att enskilda delstater inte hade rätt att strunta i den här bestämmelsen, att en enskild delstat, men att det blev ju sedan mera upprivet sommaren 2022, som vi får tala om i det sista avsnittet sen, då vi är framme vid Biden helt enkelt.
Det här med vänster och höger och politik, det är en sak, men sen är också någonting som utmärker de framgångsrika amerikanska presidenterna lär vara att de är vänsterhänta, eller hur? Är det inte så att Obama var det? Är det en sanning?
Ja, alltså, jag har ofta hört alltså, att amerikanska presidenter påfallande ofta är vänsterhänta.
Mm.
Och det kan ju inte stämma helt enkelt, för att förr så tvingar man ju ungarna att skriva med höger hand. Alltså för att, så att, det kan ju hända att många av dem har varit vänsterhänta liksom från början, men blev, så att, jag menar, hur ska vi veta om George Washington var vänsterhänt eller inte?
Mm.
Det kan väl vara svårt att veta, men för att jag hör ju till, alltså nu är jag visserligen inte amerikan, men jag började skolan hösten 1971, och jag menar, jag blev ju nog utsatt för liksom påtryckning att byta hand helt enkelt. Jag är vänsterhänt.
Yes, so.
Helt enkelt. Så att, men jag var ju någon sån där religiös gammal piga då, som hade gamla värderingar. Så att, jag menar, jag är ju, det är ju knappast så många som är yngre än mig som har råkat ut för det. Inte så att det blev någon konflikt eller någon värre i alla fall. Men att,
och du kunde inte säga att den amerikanska presidenten är vänsterhänt, för det visste
du. Nej, så att det är ju, alltså de som, jag kollade upp det där nämligen. Mm. I något skede och har det på en fusklapp här att man vet att alltså de som man vet att det är vänsterhänta, så no, det är ju lättare att kolla i modern tid, Clinton, den äldre av Busharna.
Aha.
Reagan, Ford,
jaså.
Även Harry Truman, Hoover, och sen alltså den liksom senaste presidenten som man vet att var vänsterhänt, så var den här Garfield, men han hade ju en specialgåva, för han kunde skriva med höger och vänster hand samtidigt.
Jaså, okej, okay. Intressant, Garfield, okej.
Okay. Ja, så att det är därför man vet att han var liksom vänsterhänt, för att han var liksom totalt dubbelhändig då, eller vad det heter. Så att helt enkelt av det här, hur många blir det som jag räknar upp, var det 8 stycken inklusive Obama, så att det är ju faktiskt liksom från modern tid, därför att vi vet ju inte hur många som ska ha varit vänsterhänta tidigare, om de ska liksom fått tillåtelse att vara det.
Nej visst, och det är inte övertygande att det är de allra bästa presidenterna heller som var vänsterhänta just i det här skedet, men vi vet ju inte heller, som du säger. Så att
vi vet inte.
Men lyckades läraren vända dig då, eller blev du vänsterhänt för fortsättningen också?
Ja, nog vänsterhänt fortsättningsvis. Vissa saker gör jag som en högerhänt, men att en sak som jag då inte lyckades med, så att det var, vi hade ju textilslöjd då vi var små, så att, så vi skulle hamna och virka, och det var ju alltså helt hopplöst.
Okay.
hon kunde ju inte visa oss helt enkelt, så att, att jag, alltså det är en som jag är god vän med än idag, så är också vänsterhänt och gick på samma klass som mig, och han var lika dålig som mig, vi var
så det var sen. Virkningen det avgjordes, kan vi säga. Ja,
ja, det var virkningen, så var inte cool.
Men i alla fall, när det gäller mat istället för virkning, så det, vi nämnde att, det fanns en bild av när Obama inte ville ha rödvinet på Nobelprisutdelningen. Men han är lite picky när det gäller vissa grejer, så att han gillar inte allting som vi kan tro att man ska gilla.
Han gillar inte kaffe eller glass. Och nu råkar jag ju tycka om bägge, så att det har ju väldigt svårt att förstå. Och sedan en annan grej, så det blev ju också någonting. Han var på något ställe och skulle äta hamburgare. Alltså, det är vissa sådana saker som jag inte liksom förstår. Men vad är det med det där då? Mm. För att då ansågs han som snobbig, för att han frågade om de hade Dijon-senap. För aha, det ville han ha på hamburgaren. Och då var det som att han är inte som vanligt folk, att det duger inte. Men kom igen. Alla har väl någonting som man tycker att är gott eller inte alls gott. Eller något sånt. Så det blir bara löjligt.
Ja, särskilt när det är ju hamburgare. Vadå? Liksom, det är ju inte något.
Nej, men precis, det är ju inget snobbcheck heller.
Nej. Tidigare i sin karriär så hade han någon incident, fanns någon kuriositet som handlade om den här Allen Case. Vad var det? Det var egentligen 2004, va?
Jo, det var så att Obama blev senator 2004, alltså 4 år. Innan han blev president. Han hade ju inte suttit en hel mandatperiod i senaten, för de sitter ju 6 år där.
Ah, var det och faktiskt så?
Där ställde han upp i, han bodde ju då i Chicago och ställde följaktligen upp i delstaten Illinois. Eftersom Chicago ligger i Illinois, surprise, surprise. Mm. Och då var det en som hette Alan Keyes som ställde upp för republikanerna. Det var inte något spännande val, för att Obama vann ganska överlägset. Men grejen är att den här Keyes så var också färgad. Och det är alltså, vad är det med det då? No, det är det att det var första gången som de båda dominerande partierna ställde upp två färgade, alltså var sin färgad kandidat.
Intressant, okej.
Mot varann. Mm. Så att det visar ju också hur liksom ny företeelse detta är med en liksom färgad på centrala poster i USA.
Ja, någonting som vi i senaste valet har häpnat över, att det var ju att det var två färgade i Georgia till och med.
Ja, precis. Exakt. Och det var ju dessutom det där egentligen mest uppmärksammade valet, därför att man visste att det blir så himla, himla jämnt där. Men att det
viktigt.
För att jag menar, jag kan ju tänka mig att någon tv-tittare då, eller någon som hör på det här programmet, kanske nu inte reagerar speciellt mycket över att jag hade två färgade mot varandra i Georgia, men att det är ju inte så ofta som det har skett i ett senatsval, och dessutom i en gammal slavstat, vilket ju liksom gör det ännu mera anmärkningsvärt egentligen.
Ja, på något sätt symboliskt, ja. När man kommer då fram till att bedöma hur Obama var, vilka pluspoäng kan han få för vad han har gjort? Liksom? Var ligger det då?
Nej, men alltså, var det ju ändå ett genombrott för liksom mjuka värderingar jämfört med både företrädaren och framförallt den som kom efter. Mm. Och jag menar, dessutom det var ju inte en massa sån här skandaler, eller att, jag menar, han behandlar ju liksom folk på ett mer respektfullt vis än vad många annan har gjort gjort och så vidare. Sen kan det ju ha varit det här image-making eller vad som helst, att han, vi har sett bilder av då han står och pratar med trädgårdsmästaren i Vita huset som om de skulle vara kompisar eller någonting sånt. Men att han är ganska svår att bedöma, men att jag har nu själv lagt honom på 16:e plats. Det vill säga, han är på övre halvan, men jag tror du nämnde Bill Clinton i jämförelse. Mm. Bill Clinton hade ju på 13:e plats, så att han är nog då här sämre än honom, men att det är ju inte frågan om någon sån här katastrof av något slag. Men sedan är det ju nog också det att en sen någorlunda färsk president så är ju egentligen rätt svår att bedöma.
Som vi har upplevt nyligen, menar du?
Men också om man nu ser på något sånt här som, vi går tillbaka i tiden till något sånt här Truman och Eisenhower, att de har ju liksom vuxit vart efter, alltså att man har fått lite distans till vad de har sysslat med, som att men han var nu inte så dålig i alla fall.
Just det.
Vi vet inte, men att han kanske nu var, vi kommer att tycka längre fram att men han var ju helt okej egentligen. Det var liksom inte liksom superkonstiga krig som man aldrig kommer sig djur eller något sånt. Så att,
när vi jämför lite med just den här höga förväntningarna, och så blir det ju svårt då, och kanske det försvinner sen man ser det mer som det var och inte präglat av hur vi trodde det skulle vara.
Nej, precis. Och sedan då man får något sånt som Trump efteråt. Jag nämnde det här med den här selfie-pinnen som
det stora problemet.
Obama gick omkring och filmade i Vita huset och det här i Fox News. Så om inte ni tror mig, så gå in på YouTube och det här, slå in Obama selfie och Fox, för att då omtalas det som den värsta skandalen i presidenthistorien. Jag måste säga att Iran kontra under Reagan, eller Watergate-skandalen, eller ett och annat som Trump, stormningen av Kapitolium, den kom ju efteråt i och för sig, men att jag menar, Fox News har alltså kritiserat Obamas selfie-pinne mycket mer än vad de har kritiserat Trump för stormningen av Kapitolium. Så det är lite... Men vi säger som så här att den värsta skandalen i presidenthistorien enligt Fox News, så att man går in och tittar på det där. Vi får väl hoppas att ni klarar er utan desto större psykiska problem efter att ha sittit på det där, för att det är ju helt
vansinnigt. Ja, men vad kan man säga, är hans sämre sidor eller sämre resultat, och på vilket område kan man se det problemen som gör att han sjunker lite i bedömningen här, om man säger att kommunikationsförmåga och det här att han är då en groundbreaker när han är färgad president, det är positiva saker, och det han uträttar också med den här Obamacare och sånt här, men vad kan vara svagheterna?
Alltså sån här utrikespolitiskt sett så anser man att han klarar sig sämre än inrikespolitiskt, men också alltså det här samarbetet med kongressen så gick ju dåligt.
Ja,
och det kan man tycka att det är lite konstigt också, att liksom han blev fast där i Afghanistan och så vidare, och de tog ju liv av Bin Laden i och för sig, det var ju helt okej. Men att det blir ju lite konstigt att man inleder ett presidentskap med att ta emot Nobels fredspris, och sen händer det kanske inte så speciellt mycket rörande sådana grejer som Nobels, men att det är ju fel på Nobelstiftelsen där, och inte det han har, att han fick det, menar jag. Men sen är det ju också det där som det är en annan grej som ju inte är hans fel, men att redan hans etniska bakgrund och att många då tyckte att det där inte passade sig, så det bidrog ju nog kanske också till att, ska vi säga nu, republikanska ledamöter från mer konservativa områden, så kanske nu hade svårt liksom att fördra honom, utan att de själv nödvändigtvis var fullblodsrasister, inte säga för det, men att jag gissar väl att det var väl en del saker som knappast underlättades helt enkelt av hans etnicitet. Det är ungefär som vi kan jämföra med om någon, den första kvinnliga presidenten, sen då någon sån välkommer, så kommer säkert också att liksom få problem på grund av det. Samtidigt som det är ju liksom bra att de här, den typen av traditioner bryts helt enkelt, att tiden är mogen för någon form av pionjärer, om det sen är på grund av etnicitet eller kön eller något annat, men att de där som ska bana iväg för de som kommer sen, så har ju alltid utmaningar naturligtvis.
Ja. Nej, men det verkar ju som det var en jobbig period för honom, alltså var president, och det är kanske det här med kongressen, att han tappade ju stödet också efter halvtid, eller hur?
Ja,
det är ju inget ovanligt, men det var kämpigt alltså, verkligen.
Ja, och dessutom så nog, jag upplevde ju nog att han åldrades ju ganska mycket på de där 8 åren.
Verkligen.
Han såg nog ut att ha blivit mer än 8 år äldre, om vi nu talar klarspråk. Men det är ju klart att det är ju ett utmanande jobb, även ifall man nu skulle ha lätt att samarbeta med kongressen, men det är liksom att nu bära en stor del av världens öden och bördor på sina axlar, så det är inte det mest stressbefriade jobbet som finns.
Nej, man vet inte om Biden, men det är där kanske som jag ser, kanske Biden har en styrka i att vara på något sätt en statsman, som, och det kan vara negativt, hans resultat kanske inte är bättre, men det verkar som han bär den bördan på något sätt med en större erfarenhet, eller lättare höll jag på att säga. Han har jobbat så enormt länge som politiker, så att det är klart att någonting har han väl till goda av det. Dessutom var han ju vicepresident under Obama, så att han är ju väl tränad på att kanske inte ta det så allvarligt alltid.
Jo, att inte har ju någon varit så vältränad för det där som var det här Biden har varit med. Sen kom sen det att han är kanske för vältränad, om vi säger
ja,
så.
Ja, det kan ju hända också. Men att han har ju redan åldrats för det. Så, på vilket sätt har han visat sig aktiv under Bidens tid? Och för det kan man tänka att han stöttar ju Biden och så här. Men har han visat framfötterna nu under den perioden, tycker du? Har han funnits med i bakgrunden, eller är han helt borta?
Jag kanske nog skulle förvänta mig att han ska ha synts mer, helt enkelt.
Just det.
Men det kan ju vara någon inbördes överenskommelse också, att Biden inte liksom vill ha honom att lägga sig i eller något sånt. Det är just, alltså utan att de nu behöver ha någon liksom intern fiendeskap eller något sånt, men att det är sånt där man inte riktigt kan veta att vad passar sig bäst rent taktiskt för att, att liksom, att det är ju, skulle det vara så att Obama skulle vara en superpopulär president som skulle ha lyckats med allt, så då kanske det skulle vara bra att associeras med honom. Men å andra sidan så blir det ju den risken att folk börjar ställa sig frågan att är det den där killen som bestämmer fortsättningsvis? Att,
ja, alltså, det är alltid det där, ja.
Ja, så att det är ju alltid på det där viset att man är en,
det är viktigt att hålla
man vänder sig så att man bara arslar bakåt helt enkelt.
Så kan man säga. Men ja, nästa avsnitt då kommer det att bli, istället för stora förväntningar på något gott som inte infrias, så hade man förväntningar på något dåligt som blev ännu värre. Och Trump var verkligen cirkuspresident nummer ett, och den har vi pratat om flera gånger för några år sedan också, i och med att du har skrivit en bok om just Trump och hans tid, Trump hans värld heter den. Men det får vi göra nästa gång, och det är ju en riktig shaker det där, alltså helt klart. Och det här avsnittet om Obama är därmed avgjort, så tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv, tack själv.
Du har lyssnat på podcasten Mr. President, och du kan hitta fler avsnitt och andra samtalsprogram på sidan totalmedia.com. Vill du läsa Klaus Stolpes böcker om USA och presidenter, så hittar du dem på sidan boklund.fi.